Det här är nästan en sån här gudstjänst, som man skulle kunna säga amen nu. Vilken fantastisk atmosfär, hörni. Att få bara komma på det här sättet, människor från alla walks of life, som man säger på engelska, från alla olika livssituationer, får komma samman med, med en sak som är gemensamt, och det är en frälsare, en herre, en Gud som verkligen håller. Roligt att se dig, roligt att du har tagit dig ut hit idag och få fira gudstjänst tillsammans här på det här sättet. Det är fantastiskt. Jag säger som Lilian, det är faktiskt ett stort privilegium, en stor förmån att också få kunna Guds ord. Och bara att få delta i den här, få vara med i församlingen här är någonting fantastiskt. Vi hörde om det som Benjamin talade om, den här gåvan för de ungdomar som hade kanske inte ekonomisk möjlighet att vara med och ge. Jag har också bevittnat generositeten på ett så fantastiskt sätt. Vi har ju vår multimedieanläggning och håller på att gå på knäna, så att våra multimediatekniker har fått trolla med knäna nu för att få den att fungera det sista halvåret. Vi tog upp det här i styrelsen, då var det någon som sa, ja men jag ger hälften. Det är 4000 euros budget, så då kan du räkna ut vad hälften ungefär är. Så tog vi upp det här på vår heartbeat, alltså vår församlingsafton, och dagen efter så var det en församlingsmedlem som gav resten. Och jag tycker det är så hemskt härligt. Och jag menar, du säger, pengar betyder det inte alltid, nej verkligen inte, men du vet ju hur det är när du inte har dem, hur lätt det fungerar. Men det är en väldigt stor tacksamhet, tack också för de uppmuntrande orden och den åldrande man som fyllde år igår. Jag är djupt rörd över de ord som jag fick under den dagen, så nu vet du när jag fyller, om inte jag visste tidigare. Vi ska fortsätta, jag ska ge dig lite grann, om du inte var här senaste gången, ska jag ge dig bara picko lite grann introduktion till den här nya serien. När vi talar och predikar, och det vi håller på med i den här kyrkan är verkligen inte religion. Religion startar krig, religion gör en massa saker, religion är mycket inblandad med makt och så vidare. Och olika religioner sätts mot varandra. Vad vi talar om här, det är att ha en tro på Gud. Det är att vara efterföljare av Jesus Kristus. Och det är ibland så långt från religion som man kan komma. Du ser på Bibelns blad hur stora problem Jesus Kristus själv hade med religionen på den tiden. Och det var de religiösa ledarna som han kanske hade störst problem med. Så vi försöker komma bort från religion och tala om tro istället. Och det är det som den här serien också handlar om. Serien heter Att bli den du är. Den fråga vi hade och den vi arbetade med egentligen i slutet av min förra serie så går så här, om vi tar nästa bild. Vad gör man, vi ska se här, där. Vad gör man när man inte behöver göra något? Det tycker jag är en väldigt, väldigt bra fråga. När vi förstår att all vår bristfällighet, synd och otillräcklighet redan är försonad, vad gör vi då? Vad gör man när man lever under ett baner som säger det är fullbordat, alltså det är klart? Vad gör man då? Vad händer med dig när du förstår att allt det du behöver har du redan i Kristus Jesus? Okej, vad händer då? Åtminstone så slutar jakten. Åtminstone så slutar det som så mycket präglar den tid vi lever i, nämligen den ständiga jakten efter att uppnå det här nya. Den ständiga jakten efter att kliva upp på karriärstegen, att få lite häftigare vänner eller lite mera pengar eller någonting annat som driver den här världen som vi lever i på ett väldigt starkt sätt. Men när du har förstått att allt det du behöver har du redan i Kristus, vad gör du då? Det var den frågan vi ställde. Så därför heter den här serien Att bli den du är. Jag säger så här, när Gud arbetar på oss handlar det om att vi ska bli dem som Gud redan har kallat oss till. Vi ska bli, vad menar du att bli den du är? Jag menar det att när vi talar om andlighet, när vi talar om att bli mera lik Jesus, när vi talar om att växa och mogna andligen, vad betyder det? Jo, det betyder det att vi blir mer och mer de som Gud från början hade tänkt att då jag ska bli. Ibland kan vi tänka att andlighet är något sådär konstigt, om man blir mer och mer verklighetsfrånvänd och man blir lite kufisk och lite sådär skum typ. Men sann och verklig andlighet handlar om att bli verkligen den människa som Gud har tänkt att du ska vara. Är inte skönt att vara människa? Och besvärligt då? No. Det är både härligt och besvärligt att vara människa. Men vi sa det tidigare, att skulle Gud ha vilja ha någonting annat än människor, så hade han gjort någonting annat än människor. Eller hur? Det var som de sa, du uppfann flygmaskinen, det var någon bakåtsträvare. Hade Gud vill att vi skulle flyga, så hade han gett oss vingar. Ja, men det kanske titta i. Men i alla fall så är det. Gud har gjort oss till människor. Därför att han ville ha det. Och när Gud får röra vid oss, så blir vi de vi verkligen är. Vi hade ett utgångsord. Om du har din bibel med dig idag, så kan jag gratulera dig. Om du inte har din bibel med idag, det är bäst att idag, ursäkta att jag inte sa det från början, det bästa är att han är pappas bibel. Har du den på din iPad så går det nog, eller iPhone så går det nog också, men du ska få se lite grann varför. Vi ska lite studera. Vi börjar i Efeserbrevet. Det femte kapitlet, Efeserbrevet 5:1, så säger så här: bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Det här var på något sätt det grundbibelställe som vi börjar på. Har vi det bibelstället där? Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Vi ska se om det kommer upp. Ja, det kommer nog. Bli Guds, här talar det här är seriens grundord. Och det här talar om någonting som vi är och någonting som vi ska bli. Den här världen skulle säga åt dig att om du gör det här, så får du det här. Om du satsar riktigt hårt, så kommer vi att belöna dig och du får det här. Om Guds ord skulle vara likadant, så skulle det säga så här: att om du följer Gud, så blir du hans barn. Eller hur? Men nu är det inte så, utan Guds ord är precis tvärtom. Det säger att vi kan följa Gud därför att vi är hans älskade barn. Okej? Okay? Så här får på något sätt jakten ta slut. Här får på något sätt det här spänningen ta slut och det här ansträngningen ta slut. Och vi talar om det, jag talar om det i Kvävlax. Du får säga det här ordet. Jag tror vi sa det väl sist också här i söndags. Minns ni ordet? Vad sa vi? Du får säga så, det finaste ordet i den svenska vokabulären av alla kategorier. När du inser det här, så låter du axlarna sjunka och säger du. Det är som uttrycket av en människa som har insett det här bibelstället. Jag får följa Gud. Jag får följa honom därför att jag är hans älskade barn. Vi kan bli någonting därför att vi redan är någonting. Okej? Okay? Varför tuggar du på det här så mycket? Jo, för att det här är så extremt viktigt. Får du inte här rätt, så går det inte att tala om lärjungaskap. Därför att om inte får det här rätt, så blir lärjungaskapet för dig en piska där du ska göra någonting mer för att Gud ska älska dig. Men då du inser det, att du kan inte göra någonting, vare sig mer eller mindre, för att Gud ska älska dig, vare sig mer eller mindre, då slappnar du av. Och då kan du följa honom. Men det där var en riktigt snabb rekapitulering av vad det handlar om, en introduktion. Och då kommer vi till frågan så här. Nu då vi ska tala om lärjungaskap. Varför ska jag följa Jesus? Varför lärjungaskap? Och jag vet inte hur du läser Bibeln. Jag hoppas du ska få börja läsa Bibeln för ett litet nytt sätt, eller få en liten annan infallsvinkel. För när vi ställer oss den här frågan, varför lärjungaskap, så måste jag säga att Efeserbrevet är genialt. Det är helt otroligt genialt. Jag vet inte hur exalterad du är över Efeserbrevet, men jag är exalterad över det. Efeserbrevet är helt och hållet genialt. Därför att i Efeserbrevet 5:1 står det faktiskt, åtminstone både i grundtexten och i Svenska Folkbibeln, och i 1917 års översättning. I Svenska Folkbibeln 2015 har de tagit bort det här, men det ska nog finnas där. Det står nämligen så här i Efeserbrevet 5:1, om vi tar nästa bild. Nej, inte den där. Efeserbrevet 5:1 så står så här: bli därför Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn. Bli därför Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn. Ja. Om, ja men lägg fram därför igen. Lägg fram den. Stort nog. Om du inte ser det där, då borde du ha glasögon. Det är helt klart. Om du har glasögon och fortfarande inte ser det, så borde du kolla styrkan på dina glasögon. Bibeln säger därför. Och när Bibeln säger därför, så behöver du fråga. Ta nästa bild. Se. Och så tar du förra gången bilden. Det är ganska lika, eller hur? Det här fungerar bara på svenska. Jag tycker synd om tolken som ska försöka tolka det här. När Bibeln säger därför, så behöver du fråga varför. Och det, vet du vad? Nu ska jag säga, det är också en sak som inte kanske är självklart i en församling. Det är väldigt bra att fråga varför. Det är väldigt bra att ställa frågan varför. För att Bibeln är inte uppbyggd som kanske vi försöker när vi uppfostrar barn. Om barnen säger varför, så säger jag, jo, för att jag sa det. Har du försökt den någon gång? Den funkar ungefär tills det blir 12. Sen funkar inte den uppfostringsmetoden längre. Det är inte därför att jag sa det på det sättet. Utan det är väldigt hälsosamt att ställa frågan varför. Vet du att hela Efesierbrevet, jag har Efesierbrevet utprintat här. Hela Efesierbrevet är faktiskt en jättelång räcka med därför. Det finns faktiskt, jag räknar ju alltid. Det finns 16 stycken därför. Det är helt enormt, det var därför jag sa att du ska ha din bibel med. För att om vi börjar i Efesierbrevet 5:1, där det står, bli därför Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och när det står därför, så då måste du fråga. När det står därför, så frågar du. Just det, du kommer att få säga någon. Vem har inte svenska som modersmål? Räck upp en hand. Who doesn't speak? Yes, good. It took a while for the translation. If you say the word därför, can you do that? Därför, like that. I count to three, and then everybody that speaks Swedish will hear you say därför. Okay? Okay. 1, 2, 3. Ja. Du som exakt. Mycket bra. Nu kan vi alla, både vi som talar engelska och vi som talar svenska, kan säga därför. Så det ska du få säga någon gång under den här tiden. Men då han säger så här, att vi blir därför Guds efterföljare, vi som är hans älskade barn, så måste vi fråga då varför. Okej? Okay? Om jag går lite längre upp i Efesierbrevet 4:25, så står det i överskriften i min svenska folkbibel, och står det, se noga till hur ni lever. Okej? Okay? Se noga till hur ni lever. Och så står det så att vi ska tala sanning med varandra, och vi ska lägga bort lögnen, och grips vi av vrede, så ska vi inte synda. Vi ska inte låta solen gå ner över våran vrede, vi ska inte ge djävulen något tillfälle. Och så ska jag ta lite långsammare så att tolken hinner med. Att tjuven ska sluta stjäla och så vidare. Inget oanständigt tal. Men hela den där sektionen som jag just nu läste, vet du hur den börjar? Den börjar, lägg bort. Lägg därför bort. Och det säger därför, så ska vi fråga. Exakt. Okej, okay. Ni hänger ju med här. Det är helt underbart. Se noga till det. Lägg därför bort. Varför? Jo, så går vi ett stycke högre upp i Bibeln. Så står det om det nya livet i Kristus. Okej? Okay? Och där står det att vi inte ska leva som hedningarna, för deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. De är främmande för Gud. Och så står det att ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan som han är. Vet du hur den rubriken börjar? Det står, i Herrens namn varnar jag er. Hennes namn varnar er därför. Och när det står därför, så ska vi fråga. Exakt. Lev därför in som hedningar. Och så går vi ett steg upp och frågar då varför. Och i följande stycke då,
så berättar Paulus hur han, vad han har gjort i församlingen. Att i församlingen finns apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som ska utrusta kroppen då, att som det står, att utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp tills vi når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son. Och på något sätt berättar hur hela församlingen är uppbyggd därför att det här ska ske. Och hela det här stycket börjar med enhet, som det står, enheten i Kristi kropp. Där det står att vi ska leva värdigt vår kallelse. Vi ska vara ödmjuka och milda. Låter det okej? Okay? Ja. Vi ska visa tålamod och ha fördrag med varandra. Vi ska vara ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Och så vidare och så vidare. Hur tror du det här stycket börjar? Jag uppmanar er. Exakt. Jag uppmanar er därför. Och då det står därför, så måste vi fråga oss. Och du har gott tålamod. Ja. Det kommer några därför och varför till. Varför ska vi leva värdigt vår kallelse? Varför ska vi vara ödmjuk och så vidare? Jo, därför. Och då går vi upp ett steg. Och nu är vi i kapitel 3. Då det står om bön och lovprisning. Att Paulus, han böjer sina knän för fadern. Och jag ber att hans härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Någon som vill ha det? Då tror jag, vill du ha det? Kraft och styrka åt din inre människa. Eller har du alltid kraft och styrka? Nej. Behöver du det? Du gör det. Kraft och styrka åt din inre människa. Att Kristus genom tron ska bo i ditt hjärta. Att du ska vara rotad och grundad i kärleken. Låter det bra? Det låter helt okej. Att vi tillsammans med alla de heliga ska förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Låter det bra? Att vi ska vara, den här då? Vad tycker du den här? Att vi ska vara helt uppfyllda av all Guds fullhet. Låter det okej? Visst. Eller är det fullt? Ja, är det fullt? Ryms det mer? Bra. Vet du hur det här stycket börjar då? Det här, här kan jag inte ens ha något förspel, men det är fel. Här kan jag inte ha något, på något sätt ens ord för det. Hela det här stycket, vers 14 i tredje kapitel, börjar med därför böjer mina knän för fadern. Och när han säger därför, så då måste vi fråga oss
varför?
Bra, bra. Varför då? Varför ska, så behöver vi ha allt det här? Jo, i tredje kapitlet och första versen säger Paulus att han är fånge för Kristus. Och när ni läser det här, så ska ni förstå vilken insikt han har i Kristi hemlighet. Det som under hela skapelsen, från skapelsens början, har varit gömt. Ingen har förstått det, ingen har sett det. Alla profeterna och apostlarna, de såg fram emot det här. Det som innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen bli känd för furstarna och härskarna i den himmelska världen. Hur tror du det här stället börjar? Därför. Och när det är därför, så måste vi fråga varför. Varför är det så här så viktigt? Vi närmar oss slutet. Håll er. Alltså inte slutet av predikan, utan till huvudpunkten. Så skriver Paulus i 2:11 om den nedbrutna skiljemuren. Att ni var tidigare hedningar, ni var utan Kristus, ni var utestängda ur medborgarskapet i Israel. Ni hade ingen del i förbunden, ni hade inget hopp, ni levde utan Gud i världen. Men nu har ni som i Kristus Jesus, ni som en gång var långt borta, ni har kommit nära. Och vet du hur det här stället börjar? Det börjar med kom. Och när det heter därför, så ska vi fråga oss. Tycker du att det verkar ganska tydligt, hans pedagogik? Va? Paulus den övertydlige, borde hans brev ha. Varför då? Varför han brutit ner skiljemuren? Det som var otänkbart är också det judiska samhället. Hedningen, Samarien, man gick inte dit överhuvudtaget. Han har brutit ner skiljemuren. Varför? Jo, för han har gjort oss levande, vi som var döda genom våra överträdelser, 2:1. Och 2:15 så står det att Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur stor hans makt är på oss som tror. Och vad tror du det står sen? Därför att hans väldiga kraft är verksam. Och nu kommer sista gången. När det står därför så bör vi fråga varför? Varför? Varför lärjungaskap? Varför på något sätt talar han om alla de här sakerna som vi borde hålla oss från? Varför talar han om saker som vi borde hålla oss till? Varför? Är det för att vi på något sätt ska hitta en lag här nu som vi ska följa och vara bäst i klassen och på något sätt uppfylla på något sätt alla de här sakerna? Nej! Därför att han skriver så här. Det här är hans plan. Det här är hans tanke. Det här är evangelium. Det här är orsaken till lärjungaskap. Det här är orsaken till efterföljelse. Därför att det står så här i Efeserbrevet, det första kapitlet och den tredje versen, så står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser, liksom han, lyssna, han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod. Vi har förlåtelse för våra synder på grund av hans rika nåd som han har låtit flöda över med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut, hänger du med? Enligt det beslut som han fattade i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad, att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört detta sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som är ett sigill. Anden är en handpenning på det arv att hans eget folk skall förlossas för att hans härlighet skall prisas. Amen. Det är därför. Därför kommer allt det här. Varför då? Jo, för att det här är de vi är. Lyssna här nu. Det här är de vi är. Du som är mitt i din kamp, du som är mitt i ditt kanske livsprojekt om dig. Det här är den du är. Du är den här. Han har utvalt dig till det här i honom. Det här är din sanna bild. Att du är kallad till honom. Du är kallad att stå helig och fläckfri inför honom. Det är du. Hallå? Det finns ingen bok i världen, det finns ingen filosofi i världen som har så hög bild av människan som Guds rike. Det finns ingen som lägger människan så högt och på en sån fantastisk plats som Bibeln och Guds ord. Det är högt över sälarna. Det måste sjunka en stund. Ja? Det är högt över allt annat. Gud har en extremt hög bild om dig. När Gud ser på dig, du kanske har en dålig, vad ska jag säga, en nedvärderande bild av dig. Därför du kanske tycker att du är misslyckad. Du kanske tycker att du inte har räckt till. Du kanske inte tycker att du är tillräckligt bra. Gud har en fantastisk bild. Allt för att återlösa. Vet ni vad det betyder? Ja, ni såg ut som en frågetecken. Återlösa, för att köpa tillbaka. dig till den du verkligen är, så var han beredd att ge sin enda son. För att få dig tillbaka, du som hade gått fel, för att få dig tillbaka, så var han beredd att offra sin egen son på ett kors för att köpa dig tillbaka. Och jag ska säga, vet du vad? Det här kanske kommer som nyhet för dig. Han har redan offrat honom. Vet du det? Han har redan offrat honom. Det här är inte ett offer som talar om framtiden. Det här är något som händer. Det är det här offret vi har talat om när vi har talat om att det är, talat om att det är fullbordat. Du är, med andra ord, tillbaka köpt. Hallå? Du är, med andra ord, tillbaka köpt. Du är hans. Och allt det här som vi kommer att tala om under den här serien handlar just om det, att du ska få bli den som du är. Du ska få komma tillbaka till, därför att synd, om vi talar om synd, synd är sånt som förvrider bilden av vem du verkligen är. När du syndar så gör du våld på din identitet. Därför att synden är inte din identitet. Det här som vi har läst om, det är din identitet. Det är du. Så att när saker och ting händer i ditt liv som river ner dig, så är det inte, så tillhör det inte dig. Du är till för att han har köpt dig. Det var fördolt, det var gömt för allt och alla, men nu har det blivit, säger han, uppenbart. Det är evangelium. Det är evangelium. Det här är de vi är. Du är oändligt värdefull. Du är underbar. Du är vacker. Du är ett mästerverk i Guds hand. Och lärjungaskapet, det leder oss på resan till att bli de vi är. Lärjungaskap är ingen överkurs för de som på något sätt har kommit andligt långt. Lärjungaskap, vi ska avsluta här nu, men du behöver få det här rätt. Lärjungaskapet, det är resan ut från världen in i Guds rike. Ja, men du sa att det var naturligt, du sa att vi är kvar i den här världen. Men vet du vad? Den här världen är fallen. Vet du det? Den här världen är sönder. Har du märkt det i ditt liv? Du som är över 3,5 år gammal. Va? Har du märkt att den är söndrig? Har du mött söndrighet? Har du gjort det? Lärjungaskapet är vägen ut från söndrigheten in i helheten som bara finns hos Gud. Vad än det är i ditt liv, vad än du har, om du just har kommit till Finland, eller om du har bott i Finland hela ditt liv, var än du är, vad än du har mött, så när du möter Jesus, när du möter honom och han får börja arbeta på dig, så påbörjar du en resa som går från söndrighet till helhet. Jag önskar att ni ska vara hela till ande, själ och kropp. Det är Guds önskan för dig. Det är därför han säger att vi ska lägga bort lögnen. Är hur? Varför då? För att det är fult att ljuga. Ja, det kan ju vara ganska bra i början. Man slipper ju undan, va? Nej, men därför att den förvränger den du är. Därför att du blommar ut i sanningen, men du förtvinar i lögnen. Eller hur? Du blommar ut i kärleken, men du förtvinar i hatet. Eller hur? Alla de här sakerna som vi kommer att tala om, det handlar om att Gud kallar dig. Han gör det för gång. Han gör det konkret. Jag tror han gör det också för en tid som den här. Gud kallar dig på resan till en fullständig gemenskap med honom. Att bli den du är. Han kallar dig från en söndrig värld in till hans rike. Det kallar han dig till. Och det får implikationer på vilket område som helst i ditt eget, i ditt liv. Det finns saker och ting, när du börjar följa Jesus, jag menar, jag har följt Jesus. Ja, vad bra. Fortsätt. När du följer Jesus så märker du mitt i allt, inte därför att någon lägger en lag på dig att slut ljug nu, annars kommer du inte till himlen. Va? Eller slut ljug nu, för annars då älskar inte Jesus dig. Det finns ingenting sånt. Utan du märker att det här gör jag inte längre. Därför att jag vill förbli hel. Va? Det finns ingen piska som kan hålla dig borta från synden. Vet du det? Man har nog försökt, kanske du har försökt då. Det finns ingenting som kan hålla dig borta från synden annat än, lyssna nu, jag ska sluta nu, Kristi kärlek tvingar mig. Kan du förstå de orden i samma mening? Va? Kristi kärlek tvingar mig. Va? Därför att jag har mött någonting som är helt. I en söndrig värld är det, jag menar, om det här blir vad församlingen är känd för, då vågar vi nog inte annonsera en enda gång, för då får vi så fullt här så det finns ingen chans att vi ska få in folket. Därför att när en söndrig värld, när du och jag från en söndrig värld möter någonting som är helt, så säger vi som den där slavflickan som jag började serien med förra helgen, att om du säger åt mig, som jag sa åt den här mannen som hade köpt henne, om du säger att jag får gå precis vart jag vill, då vill jag gå med dig. Det är enda vägen. Det är enda vägen. Ingenting annat funkar. Kristi kärlek tvingar mig. Tugga på de orden. Jag ska lämna dig med de orden. Därför att det är de orden som hjälper dig att förstå. Att du till och med är beredd att göra någonting som är obekvämt. Därför att lärjungaresan är ibland obekväm. Men den är inte obekväm på grund av att du piskar dig, utan är obekväm därför att du flyttar dig från mainstream som leder fel väg, och flyttar dig upp bort från det. Därför att Kristi kärlek driver dig, som 1900, eller Svenska Folkbibeln säger, Kristi kärlek driver dig i en annan riktning. Du vandrar med honom bort från bitterheten, bort från förtalet, bort från skvallret, bort från allt det som förstör relationerna, från det som bort från stressen. Jag talade om liden här innan gudstjänsten. Om det är någonting vi borde vara kända för, kanske du är stressad nu för att nu är den fem över, vi slutar annars alltid halv. Men det är fem över. Om du är stressad, vandringen med Gud leder dig bort från stressen. Ja? Stress är från djävulen. Hör? Stress förstör det här vårt samhälle. Stress gör oss som tomma tunnor som skramlar. Livet med Gud. Augustinus sa, min själ är orolig tills den finner sin vila i dig. Ska du vara bra med lite vila? Ja. En del av oss är tröttare när vi kommer från semestern än då vi börjar. Ja, för vi har inte förstått vad vila är. Vila är att ta Jesus vid handen och gå bort från det som bryter ner. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Jag hör inte Jesus, det är så mycket brus. Stäng av iPhonen. Ta fram din bibel. Läs inte fem kapitel, läs 3-4 ord. Jag började läsa Efesierbrevet igår. Jag hamnade i stora problem med min förberedelse. För till sist kunde jag nästan inte läsa min text för att det var så mycket understräckningar. Det var så fantastiskt starkt. Gud bara talar till mig genom sitt ord. Och det gör inte han bara till mig, det gör han till dig. Han vill dela sitt liv med dig. Han vill dela sitt liv med dig. Han ser hur du lider. Han ser hur du kämpar. Han ser hur du funderar om din framtid. Han ser saker och ting som har gått sönder. Han ser varenda en sak och säger, jag vill dela en hemlighet med dig. Jag har helhet i förvar åt dig, du som är söndrig. Kom till mig, du var helt rätt, Linnea. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär tunga bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är ödmjuk i hjärtat. Så ska ni finna ro för era själar. Därför att mitt ok är milt och min börda, den är lätt. Det är så mycket utopi för så många troende fortfarande. Därför att vi har inte förstått vad vår frid tillhör, nämligen att följa Jesus. Ska vi ställa oss på våra fötter? Jag talar inte om en quick fix ut i något successfullt liv eller någonting sånt där allting går som på en tvålad stång. Jag talar om en kristen tro som håller när det blir kärvt, när det blir tufft. Så kan du ha frid på din insida. Ska vi be tillsammans?